Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Macroeconomics. Global Edition av Olivier Blanchard är en lärobok i nationalekonomi för studenter som redan har lämnat introduktionsnivån och vill förstå hur en hel ekonomi fungerar. Boken behandlar produktion, arbetslöshet, inflation, räntor, tillväxt och ekonomisk politik, men dess främsta mål är att visa sambanden mellan dessa områden. Blanchard bygger analysen stegvis från den kortsiktiga efterfrågan i varu- och finansmarknaderna via arbetsmarknad och prisbildning till långsiktig tillväxt och internationella frågor. Den globala utgåvan placerar dessutom modellerna i ett internationellt sammanhang. Vilket är relevant även för svenska läsare, en liten öppen ekonomi där handel, växelkurser och omvärldens räntor spelar stor roll. Det är inte en bok som erbjuder enkla politiska svar. Istället ger den ett sammanhängande språk för att analysera varför konjunkturer uppstår, varför inflation förändras och vilka avvägningar centralbanker och regeringar möter. Genomgående kopplas modellerna till aktuella ekonomiska händelser och institutioner. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ISLM-modellen förklarar samspelet mellan efterfrågan, räntor och produktion på kort sikt. Bokens analys av den korta sikten utgår från att produktionen inte omedelbart anpassas till sin långsiktigt hållbara nivå. På varumarknaden beror efterfrågan på konsumtion, investeringar, offentliga utgifter och nettoexport. Investeringarna påverkas i sin tur av räntan eftersom högre finansieringskostnader normalt gör färre projekt lönsamma. Finansmarknaden kopplar samman penningmängd, efterfrågan på pengar och ränta. ISLM-modellen samlar dessa samband och visar hur jämvikten mellan produktion och ränta bestäms när priserna på kort sikt behandlas som givna. Det gör modellen användbar för att skilja finanspolitik från penningpolitik, ökade offentliga utgifter flyttar efterfrågan uppåt och tenderar att höja både produktion och ränta. En penningpolitisk lättnad sänker däremot räntan, vilket stimulerar efterfrågan och produktion. För en svensk läsare blir logiken igenkännbar i diskussioner om Riksbankens styrränta och statens budgetåtgärder under en svag konjunktur. Blanchards styrka är att han inte behandlar varumarknaden och finansmarknaden som separata kapitel utan visar återkopplingen mellan dem. Samtidigt blir modellens begränsning tydlig. När prisnivån förändras och förväntningar spelar större roll räcker inte ISLM som ensam beskrivning. Därför används den som första steg, inte som en fullständig teori om ekonomin. För det andra, ADAS kopplar arbetsmarknadens löner och priser till konjunktur och inflation. I nästa steg lämnar boken antagandet om en helt fast prisnivå. ADAS-ramen förklarar hur total efterfrågan och total produktion samspelar med prisutvecklingen. Den aggregerade efterfrågan påverkas bland annat av finanspolitik, penningpolitik och reala penningbalanser. Den aggregerade utbudssidan härleds från hur löner sätts, hur företag sätter priser och hur arbetsmarknadens läge påverkar kostnaderna. När produktionen ligger över sin naturliga nivå blir arbetsmarknaden ofta stramare, löne- och prisökningar tenderar då att tillta. En efterfrågechock, som en expansiv budget, drar därför vanligen både produktion och priser åt samma håll på kort sikt. En negativ utbudschock, exempelvis kraftigt högre energi- eller importpriser, kan däremot ge lägre produktion samtidigt som inflationen stiger. Det är den mekanism som gör stagflation svår för ekonomisk politik. För Sverige är detta särskilt relevant när internationella råvarupriser, växelkursförändringar eller störningar i globala leveranskedjor påverkar inflationen. Boken betonar också dynamiken. En penningpolitisk expansion kan först höja produktionen genom lägre räntor, men när prisnivån gradvis stiger minskar den reala penningmängden. Ekonomin rör sig då tillbaka mot sin naturliga produktionsnivå. Modellen förklarar därmed varför samma åtgärd kan ha olika effekt beroende på tidshorisont. För det tredje, Phillips-kurvan visar varför inflation och arbetslöshet måste analyseras tillsammans med förväntningar. Blanchard behandlar Phillips-kurvan som länken mellan arbetsmarknaden och inflationens utveckling. Den enkla intuitionen är att låg arbetslöshet ofta stärker löntagarnas förhandlingsläge och pressar upp löner och priser, medan hög arbetslöshet dämpar dessa krafter. Men boken går längre än idén om en stabil, permanent avvägning mellan inflation och arbetslöshet. Förväntad inflation är avgörande. Om hushåll, företag och löntagare väntar sig högre inflation kommer löneavtal och prissättning i högre grad att byggas kring den förväntningen. Då kan en ekonomi ha hög inflation utan att arbetslösheten varaktigt hålls under sin naturliga nivå. Detta hjälper läsaren att förstå varför centralbankers trovärdighet spelar roll, även i Sverige där Riksbanken arbetar med ett uttalat inflationsmål. Analysen förklarar också kostnaden av inflationsbekämpning. Om inflationen har blivit inbyggd i förväntningarna kan en åtstramning tillfälligt minska efterfrågan och öka arbetslösheten innan inflationen faller. Den naturliga arbetslösheten är därför inte ett moraliskt omdöme om arbetslösa, utan ett analytiskt begrepp för den nivå som är förenlig med stabil inflation givet ekonomins institutioner. Arbetslöshetsersättning, matchning, utbildning, lönebildning och konkurrens kan påverka den nivån. Boken ger därmed verktyg för att skilja konjunkturell arbetslöshet, som politiken kan motverka relativt snabbt, från mer strukturella problem som kräver andra reformer. För det fjärde, Solomodellen förklarar hur sparande, kapital och tekniska framsteg formar långsiktig tillväxt. När perspektivet flyttas till lång sikt betonar boken att en ekonomi inte kan öka sin produktion permanent enbart genom högre efterfrågan. Varaktigt högre levnadsstandard kräver istället att produktionsförmågan växer. Solomodellen organiserar detta kring kapital, arbete och teknologisk utveckling. Mer sparande kan finansiera fler maskiner, byggnader och annan kapitalutrustning, vilket höjer produktionen per arbetare under en övergångsperiod. Men kapital har avtagande avkastning. Om tekniken och arbetskraftens effektivitet inte förbättras blir varje ytterligare kapitaltillskott mindre produktivt än det föregående. Därför kan en högre sparkvot höja nivån på produktion per person, men inte ensamt ge en permanent högre tillväxttakt. Tekniska framsteg får därmed en central roll i långsiktiga förklaringar. För ett land som Sverige pekar ramen mot betydelsen av produktivitet, utbildning, innovation, fungerande institutioner och investeringar. Den säger inte att varje offentlig eller privat investering automatiskt skapar tillväxt. Frågan är också om investeringen höjer ekonomins produktiva kapacitet och om den används effektivt. Boken skiljer på övergången mot en ny långsiktig nivå och den långsiktiga tillväxtbanan, en skillnad som ofta försvinner i den offentliga debatten. Modellen är medvetet förenklad. Men dess värde ligger i att den klargör vilka påståenden om tillväxt som kräver produktivitetsförbättringar snarare än bara tillfälliga efterfrågestimulanser. Den globala ramen visar hur handel, kapitalflöden och växelkurser begränsar och förstärker nationell politik. Global Edition utvidgar den grundläggande analysen till öppna ekonomier. I en sluten ekonomi kan man fokusera på inhemsk efterfrågan, ränta och produktion. För Sverige vore det otillräckligt. Export och import påverkar efterfrågan, internationella räntor påverkar kapitalflöden och växelkursen förändrar konkurrenskraften och importpriserna. Boken ger läsaren ett ramverk för att se dessa samband utan att förutsätta att en enskild nation kontrollerar alla villkor. En svagare krona kan exempelvis underlätta för exportföretag genom att svenska varor blir billigare för utländska köpare. Men den kan samtidigt göra importerade varor dyrare och bidra till inflation. På motsvarande sätt kan högre räntor användas för att kyla efterfrågan och dämpa inflation, men de påverkar också investeringar, bostadsmarknad och kapitalrörelser. Den internationella dimensionen visar särskilt tydligt att penningpolitiken möter begränsningar när kapital kan röra sig mellan länder och när växelkurser reagerar snabbt på ny information. Blanchards metod är inte att ersätta nationell makroekonomi med en enda global modell. Snarare visar han hur tidigare verktyg måste justeras när ekonomin handlar med omvärlden och finansieras på internationella marknader. Det gör boken användbar för att analysera europeiska skuldkriser, störningar i världshandeln och skillnader mellan länder med fasta respektive rörliga växelkurser. Läsaren får därmed en mer realistisk bild av ekonomisk politik i en sammanflätad värld. Sammanfattningsvis, Macroeconomics. Global Edition passar främst studenter på kurser i makroekonomi, men också läsare som vill ha en metodisk grund för att tolka inflationsrapporter, räntebesked, budgetpolitik och tillväxtdebatter. Den kräver att läsaren är beredd att arbeta med modeller, samband och enkla ekvationer. Men den är utformad för att bygga förståelse steg för steg snarare än att förutsätta avancerad matematik från början. För den som följer svensk ekonomisk debatt är nyttan konkret. Boken gör det lättare att skilja en efterfrågechock från en kostnadschock. En tillfällig konjunktureffekt från ett långsiktigt tillväxtproblem och en nominell ränta från en real ränta. Den hjälper också läsaren att se varför en åtgärd som verkar rimlig i en situation kan vara mindre lämplig i en annan. Det som särskilt skiljer Blanchards bok från många andra läroböcker är den genomgående sammanlänkningen av marknader och tidsperspektiv. Varumarknaden, finansmarknaden och arbetsmarknaden introduceras inte som isolerade delar. De byggs ihop till en analys av kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Den globala inriktningen förstärker detta genom att visa hur nationella beslut påverkas av handel, kapitalflöden och växelkurser. Samtidigt bör läsaren behandla modellerna som analytiska verktyg, inte som exakta avbildningar av verkligheten. Bokens styrka ligger just i att den gör antaganden och mekanismer tydliga, så att de kan användas, prövas och vid behov ifrågasättas. Om du vill stödja Olivier Blanchard, du kan köpa boken via Amazon, länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!